När jag åkte hit idag så lämnade jag Sävedalen. Då när jag började göra mig i ordning så var det 33 grader på altanen. Blå himmel, och sen tänkte jag, men nu är det dags att plocka i ordning. Så jag gick om och tog på mig kläderna och prästskjortan och du vet, och hämtade kavajen och sånt. Tänkte jag skulle vara snygg idag, men det får ni inte. Det går inte. Jag tar inte ens på mig den vita prästklänningen idag. Det är för varmt, jag fixar det inte. Då svimmar jag och då får ni inte någon predikan idag. En del tycker det är skönt, men en del vill ju lyssna i alla fall. Men så ska jag gå ut och då kommer det helt vatten, vet du. Totalt helt vatten. Så att mina jeans var ju helblöta och då hade jag ändå paraply. Så jag fick åka och hämta ett par nya, eller springa upp och hämta ett par nya brallor. Så de här är helt torra faktiskt. Och så tar bilen, kör jag, och så svänger jag bort borta vid brandstationen. Ja, då bryter ju solen fram igen. Och så ser jag det här lite magiska. På vägbanan så ryker det, vet du. Det var som moln som kom uppifrån marken, eller nerifrån marken och upp. Och så tänkte jag på texten som ligger till grund att predika idag. I himlen, i sitt heliga tempel. Och röken fyllde templet. Men här var det som att röken fyllde jorden. Är det möjligt att Guds härlighetsmoln kan röra sig här på den här jordplätten? Ja, Bibeln har massa uttryck för detta. Till och med bokstavligt. Vid något tillfälle står det hur röken fyllde templet så mycket så att prästerna kunde inte tjänstgöra. De fick kräla ut ur templet. Så tung var Guds härlighet. Så tung var hans ljuvlighet, hans helighet, så märkbar, så det är fullt möjligt. Tittar vi på historien sen så ser vi ju hur Gud emellanåt liksom öppnar ett fönster och låter det regna, låter det sol, låter komma med härlighet så att det blir ett nedslag, en förändring i tiden, i rummet. Vi har massor av sådana skeenden. Vi ser det i Nya Testamentet själv, så böljar det faktiskt. Det är inte bara så att den helige ande kommer på pingstdagen och så är det klart. Och så är det liksom en dans på rosor resten av evigheten. Så är det ju verkligen inte. Apostlagärningarna kapitel 11 har en liten intressant vers. Petrus predikar och Guds ande föll så som i den första tiden. Alltså det här är 10 år efter pingstdagen. De levde ju anden. De fick bönesvar. De såg folk bli frälsta. Men någonting hade gjort att det hade varit en våg när första pingsten var. Och sen var det väl något som, om det inte ebbade ut, som blev mindre. Men där i kapitel 11 så kom det en våg till. Det här ser vi i hela historien. På 50-talet så fick Luther vara med när fönstret öppnades. Och talet om Guds nåd, Jesus alena, tron alena, nåden alena. Det blev sånt nedslag, en sån kraft, så att världen har inte varit sig lik sedan dess. Har förändrat kyrkor, har förändrat länder. I veckan här nu hörde jag en missionär från Mosambik undervisa. Några av er här idag också hörde henne, Heidi Baker. Hon har varit med i Mosambik och sett hur hela byar på samma dag omvände sig och lämnade sin gamla husreligion, sin gamla stamreligion och vände sig till Jesus. Det kanske blir ett helande och förundran väcks, tro väcks och sen blir de Jesus troende. Ett fönster har öppnats. Vi har sett det på 1600-talet. Pang, så öppnades ett fönster och folk blev helt plötsligt läsare. Folk som inte hade varit läsare innan blev läsare. På 1700-talet ett fönster öppnas, pang, och så helt plötsligt blev det extra viktigt. Det gick som en våg att vi ska leva ett heligt och rent liv. Inte slarva. Pietismen, för er som är intresserade, där kommer det ordet. 1800-talet, pang, ett nytt fönster. Och så blir det viktigt med missionen. missionen ut över vårt land här och missionen ut över världen. Där föddes EFS, där ju vi är en samarbetskyrka med. Nilsson och Jansson och Lange och allt vad de hette. Snabb teologisk utbildning och sen ut till Afrika. Där de fick betala ett makalöst. Mer än en dog. Men något brann i dem så de kunde inte annat än gå. Gud sände dem och de gick beredda. Jag påstår att ett fönster är öppet i tiden nu. Eskil hade uppe det förra söndagen och alla vi präster, Staffan såg jag någonstans här. Och han är ute nu. Han har predikat om det. Våran Joel som mest jobbar här, han har pratat om det. Jag har pratat om det nästan varje söndag. Varför pratar vi om detta nästan varje söndag? För att vi ska fatta att någonting rör på sig som inbegriper oss. Som inbegriper oss. Jag ska komma tillbaka till detta. Finns det ett spännande kapitel i första krönikeboken. I kapitel 11 så blev kung David kung över hela Israel. Det tog drygt 20 år från det att han var smord med olja första gången. Och så blev han kung över Juda så småningom. Men i kapitel 11 där så står det, och det är 20-22 år senare, kung över hela Israel. Och i kapitel 12 sen så samlar han stridsmän. Han behöver en armé. Och det är ett otroligt spännande kapitel. Jättetråkigt kapitel. Och superspännande. För här rabblas det upp en bunt namn, en bunt stammar, en släktingar, bla bla bla. Och hur många de kommer med då för att hänga på David. Räknar man samman allihopa stridsmän som han får där så är det drygt 300 000 som samlar sig kring David. Och de där beskrivs i ganska allmänna termer att de är bra. De är bra med pilbåge och slunga. De kan använda både vänster och höger hand. Det är liksom en signal på att det är tränade människor. De har övat och de har dedikerat sig för detta. Men sen sägs det inte så mycket mer. Och så rabblas då namnena och stammarna. Men det är en mening som sticker ut. Issaskars söner. Med Issaskars söner kom män som förstod tidens tecken och insåg vad Israel borde göra. Två led i den utsagan. De såg vad tidens tecken, de förstod vad som rörde sig i tiden. Det är det ena. Och de förstod vad som borde göras. Så när vi talar om att det är ett fönster öppet, att det är en Jesus-hype bland unga och bland äldre också, så är det ju inte bara för att vi ska säga, åh vad kul. Åh, det noterar jag i min bok, att det rör sig. Utan vi behöver ju ta det här och göra en reflektion. Vad är vår uppgift i detta? Hur ska jag hantera detta? Om det nu är sant att det är ett öppet fönster, vad ska jag göra av det? Det behöver vi fundera av som församling, som gudstjänstfirare och som individer. Det måste påverka oss på något sätt. Minimum är att man faller på sina knän och ber för vårt land. Ber för den unga generationen. Ber för oss som leder i kyrkan. Präster och ungdomsledare, diakoner och allt möjligt. Jag har en rädsla. Tänk om det är så att det här fönstret är vidöppet just nu. Guds ande rör sig, vill röra sig. Och så går det helt förbi Öjersjökyrkan. Det går helt förbi Furulundskyrkan. Det går helt förbi Partille i Göteborg. Du vet, det får inte ske. Det får inte ske. Jag tog det redan, jag predikar här, det är nog en 4-6 veckor, om the send. Jag kan ta det igen när jag ändå håller på. Det orkar ni. Jajamän. The Send är en slags rörelse som kommer från Ungdom med uppgift, UMU, i Norge. Och som har varit ute i Europa och haft diverse samlingar. För någon månad sedan, typ 6 veckor sedan eller något, var de i Helsingfors i Finland. 4000 människor var där. Momentet kom att man ville uppmuntra folk att ni som vill gå ut i mission nu, signa upp er, skriv på. Av 4000 människor så är det 50 som signar upp sig. För mig är det en signal på någonting. 450. Ni borde tappa era hakar allesamman. Hade de sagt 45 hade jag häpnat. Nu är det 10 gånger mer. 450 av 4000. Det är makalöst. Om det nu sen bara är 45 som i slutändan kommer iväg, då är det fantastiskt. Och det här handlar då inte om att gå ut på stan en kväll och så är det bra sen. Eller att jag ringer upp en kompis och berättar om Jesus och så har jag gjort mitt missionsuppdrag. Det här var, som de sa, long term. Alltså en längre, 5 år, kanske 20 år. Det var det de signade upp sig för. I Norge, innan hela den här med The Send startade upp, så gjorde man en undersökning. Då visade det sig att över 90% i Norge av de unga människorna vill inte prata om att de tror på Jesus. För de är rädda. De är obekväma. Så de är tysta. Över 90%. Den här The Send har ju fart över Europa. Flera ställen i Norge, Finland, kommer till Partille i höst. 2024, alltså 5 år efter de här lite tragiska siffrorna då, att folk styrs av sin rädsla och sin skäms. 2024 så var siffrorna mer än, de var inte omvända riktigt, men dryga 30%, upp mot 35% som frimod sin tro ofta. Det är ett fönster öppet. Frågan är, hur länge är det öppet? Det vet vi inte. Tittar vi på historien, de fönster som har varit öppet, så har det varit lite olika lång period. Några av er här känner till den här roparna, roparrörelsen, som blev en film där några till och med har varit i Kiffe här någonstans. Han var skådespelare där ju. Kanske någon annan till och med här inne var skådespelare i den filmen. Väl värd att se. Roparrörelsen 1840-talet, där det börjar bland de unga det också. Med iver så vittnade man om Jesus. Med iver så talar man om att ni måste sluta dricka sprit. Med iver pratar man om att ni behöver be. Med iver pratar man att ni behöver omvända er, ni behöver läsa Bibeln. Det fanns en intensitet i det. Och de fick betala ett högt pris. Några av dem hamnade i fängelse, några hamnade på sinnessjukhus. Så det var ett pris med det. Det fönstret var öppet i typ 3 år. Pang! Sen stängdes det. Hör man ingenting om roparrörelsen efter det. Det fönstret som är öppet nu, hur länge är det öppet? Egentligen är den frågan helt ovidkommande. Det är öppet nu. Det är öppet nu. Jesaja 6. Madeleine läste inledningsvis den texten. Där Jesaja i en syn, eller få se in, blicka in. Gud upphöjd på en tron, hans släp fyller templet, eller egentligen står det uppfyller templet pågående. Det är som att hans mantel tar inte slut liksom. Röken är där, Guds helighet är där. Seraferna, dessa änglar som har 6 vingar, 3 vingpar, de skyler sig. De vågar inte titta på den helige. Det står i Gamla testamentet, Andra Moseboken 34 är det väl, att den som ser Gud, den människa som ser Gud, dör. Ängeln är ingen människa, så ängeln dör inte om den tittar på Gud. Men det är någonting med Guds helighet, Guds glans, hans renhet, hans ljus. Det är så starkt att de klarar inte av det. De behöver skylla sig. Det ser Jesaja och det drabbas han och får det här vackra ordet som vi aldrig nästan använder nu för tiden. Han får syndanöd. I mötet med den helige så är det någonting som bara borrar sig rätt in i hans liv. Där han ser också att han ser ju att änglarna skyler sig. Han förstår att det finns en kraft, en styrka i det här som jag får inte vara här. Men han får vara där. Och Gud själv gör någonting. Renar honom. En ängel hämtar ett glödande kol från altaret och tar på läpparna. Psh! Och så säger Gud, vem vill gå? Vem vill gå och tala till folket? Vem vill gå och bereda marken så att folket kan få upprättas igen? Så att inte bara du, Jesaja, blir ren utan folket blir rena. Så att folket blir fria så som du har blivit fri nu. Vem vill gå? Här är jag, sänd mig, säger han. Det är ett möte som leder till syndanöd. En syndanöd som leder till befrielse. En befrielse som leder till sändning. Syndanöd kan man inte ta sig. Men man kan göra en reflektion. Det kan man ta sig. Hur lever jag mitt liv? Och man kan göra en reflektion och ställa sig inför den helige. Och inte bara tänka det att ja, men Gud är helig. Och så tänker man det lite halvslarvigt eller lite i farten. Ja, men jag är ju kristen. Jag har varit kristen länge. Jag är född kristen. Jag vet att Gud är helig. Ja, vet du det? I vad mått förstår du? I vilket djup av dig själv förstår du att Gud är den helige? Och jag kan bara erkänna för mig själv. Det går i vågor det också. Jag vet att han är helig. Men det är inte alltid det betyder något för mig. Men när jag tar tid i tillbedjan, stannar upp och låter mig dröja mig kvar där, så är möjligheten större att det hugger tag i mig. Och att det faktiskt får då ibland göra ont, fast göra ont gott. För mötet med Gud blir alltid gott. I slutändan. Om han får göra sitt verk. Han gör ett möte med Herren. Han gör ett möte med sig själv. Han flyr inte. Det svåra låter sig drabbas. Sändningen här. Det är ju ganska intressant. Gud frågar inte Jesaja där sen. Ja, hur mycket kan du? Vad har du på ditt CV? De frågorna existerar inte. Det handlar bara om tillgänglighet och villighet att ställa sig till förfogande. Inget annat. Ja, men jag kan inte, jag har inte läst Bibeln så mycket, spelar ingen roll. Ja, men jag slarvar med mina böner, spelar ingen roll. Ja, men jag får inte ihop mitt liv, med min familj, bla bla bla, spelar ingen roll. Men jag har kraschat så många gånger. Det är skilsmässa, jag var dum där och där gick det galet. Spelar ingen roll. Jag har mina beroenden. Jag dricker för mycket alkohol, jag tar för mycket tabletter. Jag tittar för mycket på pornografi. Spelar ingen roll. Tillgänglighet. Och att säga sitt ja. Och när man vågar liksom stå kvar eller till och med ta ett steg fram. När Gud kallar, vem ska gå? Nu när fönstret är öppet. Vem ska gå? Får man då säga jag går. Här är jag inte färdig. Jag är inte särskilt bra. Jag får inte till det. Men om du vill ha mig, Gud, så går jag. Och du vet, där kan allt hända. I det jaget. Där kan beroenden knäckas. Där kan synden liksom bara få falna bort och Guds frihet kliver in på arenan. Där finns läkedom till kropp, till själ, till ande, till relationer. Tillgänglighet, mod, trohet. Det står inte i texten som Madeleine läste, Jesaja 6, 1-8, men det kommer sen i fortsättningen. Och jag måste nog säga något litet om det. För Jesaja får ju uppdraget, nu ska du gå ut här, ser du, och berätta om mig. Berätta om Jesus, när det sa han inte, för, men ja, ni fattar. Och så säger Herren, de kommer inte lyssna på dig. De kommer inte omvända sig. Du kommer inte ha någon effekt på dem, i princip. Det är det som Herren säger till Jesaja. Ja, varför så? Jag ska inte ta det för djupt. Men jag vill ge dig en tanke kring detta. Skälet till att jag talar är inte att de ska lyssna. Skälet är att han har sänt mig. Det är orsaken, det är anledningen. Och det här gäller egentligen allt vårt uppdrag. Till exempel att be för sjuka. Vi pratar om det ibland, vi gör det. Varför ber jag för sjuka? Det är inte för att de ska bli friska. Missförstå mig rätt nu. Okej? Det är en liten varningshand här. Missförstå mig rätt. Klart jag vill att de ska bli friska och ibland så ser vi det. Ja. Men det är inte därför jag ber. Jag ber för att han har bjudit kyrkan och Guds folk att be för de sjuka. Eller varför ska vi vara snälla mot våra grannar? Det är samma sak där. Ja, men det är, då kanske de upptäcker vem Jesus är och de blir nyfikna på varför jag är så god och snäll och rar. Ja, det är inte skälet. Det är inte grunden, det är inte anledningen. Anledningen till att du ska vara snäll mot dina grannar är att Herren bjuder dig att älska. Därför gör vi det. Utkomsten av det, släpp den. Släpp det. Och så tar vi bara uppdraget rätt upp och ner. Han vill att jag ska gå, då går jag. Han vill att jag ska tala, då talar jag. Han vill att jag ska be, då ber jag. Han säger att jag ska gå och besöka de sjuka, då gör jag det. Etc. En En utmaning som jag har fått här sista perioden som provocerar mig en del och som avslöjar mig en del. Jag tänkte jag kan bjuda på den och slänga ut den utmaningen till er också. Och det handlar om att leva ett liv. Ett helt liv. Ja, vad är det för utmaning i det? Det pratar vi ju jämt om. Att vi ska vara sanna, att vi ska vara äkta, att vi ska bottna i det vi gör. Ja. Men jag har upptäckt en sak med mig själv. Det här stämmer säkert inte på dig då. Men till exempel när jag springer på vänner, pratar med släktingar, telefon, bla bla bla. Vad har du gjort i helgen? Vad ger vi för svar då? Ja, det var så varmt, vi var och badade i lördags. Det är ju sant. Det är ett jättebra svar. Och vad har du gjort här i veckan? Ja, jag märker ju då att beroende på vem jag pratar med så ger jag olika svar. Det behöver inte vara fel. Det behöver inte alls vara fel. För det handlar om smidighet och kommunikation. Men om vi ska leva ett liv som är helt och hållet ett liv. Så kanske jag kan få säga att ja, men i veckan så var jag, även om det är en som är aggressiv mot kristendom. Så kanske jag kan få säga, nej men jag var i St. Pauli och lyssnade på en jättespännande missionär som jobbar i Mosambik. Och Gud var där och pang och gjorde ett nedslag. Och förändrade människor. Tänk om jag kan få säga det också där. Jag tog den här utmaningen på ett sådant sätt att vi hamnade i en affär. Skulle köpa en grej. Och det var bara expediten i affären. Som haltade. Som hade ryggskott. Mitt hjärta började picka. Vet du varför? För Herren har ju sagt att jag ska be för de sjuka. Ja, men det kan man ju inte göra inne i en affär. Så jag tänkte, vad gör jag av det här nu? Om jag ska ta den här utmaningen och vara en person. Och leva det livet. Så jag tänkte, okej, vad som händer, det får väl hända det som händer då. Men jag bara, ingen där, lugnt, sansat. Okej, du, vad har du gjort med ryggen? Ah, ryggskott, det är hemskt, det är vidrigt. Jag har haft det några dagar här nu. Okej. Du, jag vill inte tränga mig på, sa jag, men jag är en sån där kristen. Och jag ber gärna för sjuka. Det händer att jag gör det. Och ibland vet du, ser jag grejer hända. Får jag lov att be för dig? Han sken upp. Det var som att han blev läkt och helad bara av min fråga. Han lös upp. Blev så, ja, sa han. Det får du. Och då fortsatte jag ställa nästa fråga. Får jag göra det nu? För risken är att vi går hem. Vi tar det i aftonbönen. Nej, men ja. Får jag göra det nu? Ja, det får du. Han var överlycklig, vet du. Så får jag låna din hand? Jajamän, fick jag hålla hans hand. Och så bad jag kort enkelt över hans liv. Och så gick vi därifrån och han strålade som solen. Vi behöver lära oss att leva ett liv. Förstår ni vad jag menar med det? Risken är att vi bara håller oss till sanningen. Vi ljuger ju inte om vi säger att vi var och badade i lördags. Men vi utelämnar någonting. Då måste vi faktiskt våga ställa oss frågan. Varför utelämnar jag det? Är det faktiskt för att jag har skam? Eller fruktan? Vill inte så att säga... ja. Vi måste ställa frågan. Särskilt i den här tiden när det är ett fönster öppet. Och jag tänker kanske att detta med att leva ett liv är ett av de viktigaste verktygen som Gud vill använda nu. att vi inte sitter och väntar på någon annan. Där vi lever ett ärligt, sant, riktigt liv och de chanser som bjuds oss. Men om jag missar då? Jag vågade inte den gången. Jag ska inte säga skit i det. Men då får du omvända dig. Och så får du säga ditt förlåt till Fadern, till Jesus. Och då vet vi vad han gör. Han hämtar ett kol brinnande från altaret. Och bränner bort synden. Och så frågar han, skulle du vilja ha en chans till? Jag vill ha en chans till. Den här tiden är speciell. Låt oss vara vakna. Låt oss vara sanna mot oss själva. Låt oss ta tid inför den helige. Låt oss ta tid och reflektera över vem vi själva är. Över våra brister, tillkortakommande rädslor. Och be Gud föra ihop oss så att vi blir sanna, äkta och starka i hans heliga namn. Amen. Ställ er upp så får jag välsigna er. Kära Jesus. Kära Jesus. Du den helige, du den högste. Du som är upphöjd över allt. Du som också är här just nu. Med allt ditt. Med din helighet och din nåd. Du är här med din skarphet, men du är här också med din ömhet. Och jag ber dig Gud att du ger mig vishet och förstånd. Att se och ta emot, att leva livet. Jag ber att du välsignar oss nu. Och där det behöver komma in förlåtelse utifrån det som jag har predikat om idag. Kom för dig, rätt in Gud, rätt in där det finns felaktigheter som behöver brytas, felaktiga begär, in där Gud och bryt där. Jag ber dig Jesus, jag vill bara uppmuntra dig som sitter fast i det att ta det till Jesus. Om du har gjort det 1000 gånger spelar liksom ingen roll just nu, du får ta det dit nu. Be att han hjälper dig i det. Sänder goda människor din väg som kan guida, ta hand om dig. Men jag ber dig också rätt upp och ner Jesus att du bryter de osunda begären. Och jag tackar dig Fader. Du den helige att du kallade Jesaja. Du tog honom med hull och hår. Du tog hans plus och hans minus. Och jag tackar dig att du tar mina plus och minus. Ta det i din hand. Och så kommer frågan en gång till. Vem ska jag sända? Och vi får svara. Herre, här är jag. Sänd mig. Herre, här är jag. Sänd mig. Herre, här är jag. Sänd mig.